Du lyssnar på Fasciaguiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här idag tillsammans med Hans Bolin, Camilla Ranjanolin och med Per Johansson som är med via länk. Hej!
Hej!
Hej, hej!
Det var ju något som hände hösten 2022 som var ganska intressant för mig. Det var att jag tittade på en fotbollssändning och sen sa Fredrik Ljungberg på bästa sändningstid i studion att det finns någonting som heter fascia och det kan vara där man har problem. Det kan vara det som gör att den här spelaren har lite problem som jag aldrig går att fixa till. Så Fredrik Ljungberg nämner fascia på tv och vi tänker så här, shit, nu händer det, nu står det igenom. Och så hade vi dokumentärfilmen som vi släppte, shit, nu händer det, nu står det igenom. Och det har ju inte riktigt blivit så, det har ju inte riktigt slagit igenom. Det skrevs en massa artiklar och nu hade vi en dokumentärfilm också som vi släppte på engelska som plötsligt varit viral och fick över 100 000 visningar på väldigt kort tid. Så det finns ju ett intresse för det här med fascia, men det slår ju inte riktigt igenom. Och då tänkte vi skulle prata lite grann idag om hur vi har tänkt bidra till att fascia verkligen ska slå igenom. För vi har en idé om att göra någonting riktigt, riktigt stort och riktigt, riktigt häftigt som kan ge ringa på vattnet både i Sverige och internationellt för att verkligen, verkligen sätta den levande kroppen på kartan. För det finns ju problem med att det finns otroligt mycket ny spännande forskning, att fascia är på riktigt, att det finns ett annat sätt att se på kroppen. Men det är fortfarande väldigt få som inte vet om det här eller som inte tar det på allvar eller som inte tar in det så som man skulle kunna ta in det. Och det här är ju någonting, Hans, som du har stött på under väldigt många år. Att du pratar om fascia med alla du träffar. Mm. Men hur många är det som vet vad det är eller som förstår vad du säger?
Det är jättefå. På riktigt. Det som är roligt egentligen, det är ju när man träffar någon som vet vad det är för någonting. För då blir man lite snopen. Det som vi egentligen gjorde med, jag har försökt att ända sedan 2015 har jag bringt till och skrivit till SVT och till Vetenskapens värld. Och även, jag tror att till och med, även pratat med hon som är redaktör, att de borde kunna göra en dokumentär om fascia eller börja prata om det, för det är så otroligt mycket gjort utav det. Vi har gjort 2 stycken tyska dokumentärer. Sen när vi gjorde våran dokumentär som vi var med och gjorde, eller finansierade, så trodde vi att den kanske också skulle, den var ju klippt i olika versioner. Sen var ju väldigt vetenskaplig, 25 minuter tror jag, ungefär som man ska ha i ett, den ska vara ungefär 20 minuter, sen ska man göra ett program som är 50 minuter om det. Och den trodde ju Niklas Hyland som att den skulle vi få med på SVT eller någon annan program som skulle ta upp den, så var det inte heller. Och sen när jag satt och tittade på, för jag var i kontakt med många av de där journalisterna och redaktörerna som var, och då sa de att men det finns ju ingen forskning. Och när jag hörde det så var jag som lite förbannad, eller lite så, men är ni knäpp alltså på riktigt? Ni kan väl söka? Men det visar sig att egentligen ska man nästan ha allting serverat nu. Det jag tror jag, alltså det här med grävande journalistik, det tror jag inte riktigt finns längre på något sätt, utan det som ska, allting ska serveras. Och då sa jag, men ska vi inte göra en, alltså, för då Camilla har ju läst så in i helskotta. Vi spelar in massa poddar med dig med all forskning som du har läst på alla möjliga olika hit och dit fram och tillbaka. Så att skulle man inte kunna göra en vad sa jag, 30 bästa forskarna som finns i världen?
Jag tror du sa 15 bästa.
15. Och då sa Camilla, inte 15. Inte 50. Det går inte. Jo, 15 går. Nej, det måste vara 50. Ja, men då får vi ha 30 då. Och så gjorde jag den där, alltså egentligen gjorde jag som fascia research database, där man egentligen försöker föra fram på vad är det för fascia forskning som finns och vilka finns bakom det? Alltså vad är det för typ av människor? Det är ju jätteduktiga forskare i alla möjliga olika håll. Allting från lymfsystem till hjärta till allt möjligt. De kommer ju från alla möjliga håll. Och så gjorde vi den fascia research database. Och sen så jag vet inte, var det ni som kom på det? Sen hade vi tänkt, vi hade tänkt 2019 att vi skulle göra en egen sån här fascia research. Alltså
när vi var på fascia research kongress 2018 så insåg vi att det går att göra
en roligare
en bra kongress. Ja. För det var ganska, alltså jättebra att föreläsa här, men det var Det var fruktansvärt tråkigt.
Ja, det är riktigt. Och man, och så, den första vi var på, den förstod vi ingenting. För de är ju granbärslådan längst ner och gräver. Så man får ju ha vidvinkel och perspektiv på en gång. Alltså både zooma in och zooma ut, förstå var de är någonstans. Så då hade vi idén att vi skulle göra en sån här Fascia Research Congress 2019. Och sen så dök den upp igen. Och så började du och Per och prata om att kanske man ska göra det.
Nej, men det är någonting med... Det är någonting med event som är intressant. Alltså att faktiskt träffa människor. För jag tror att det här kom också att vi hade varit på en del grejer och event och träffat lite folk. Alltså vad händer när man faktiskt ses och samlas med likasinnade i samma rum? Eller när man får byta idéer eller när man bara får komma ut och se någonting annat? För det som händer när man träffar, det är annorlunda att träffas fysiskt än att se en föreläsning digitalt eller att vara på ett Zoom-möte eller någonting. Det är annorlunda. Och det där tänkte jag att vi skulle göra någonting av.
Och då hade vi hade även ett möte i somras, hade vi ett möte med Gerard Pollack. Och han, för vi har ju startat en stiftelse som driver det här. Och han var i behovet av kapital för att göra forskning. Han hade 10 olika uppslag på forskning som var skitintressanta. Han skickade på dygn, fick han 10 stycken uppslag. Allt ifrån att vad är det som gör att man blir frisk till att forska på man kan göra datorer utav vatten och batterier utav vatten.
Men om vi ska säga, det är 2 stycken parallella drivkrafter här. Den ena är ju den här extrema viljan att få ut den här kunskapen till så många som möjligt. Den andra är ju lite det här att liksom ge fingret åt folk. För du, alltså Fascia Research Database är ju lite att ge fingret åt journalisterna.
Ge dem en möjlighet att säga att det finns inte. För att det finns ju. Och då är det ju bra att samla det på samma ställe. Nu fick jag en så det är ju ingen, men att de inte kan skylla på någonting.
Nej, men precis. Och lite samma sak är det om man skulle ha ett forskningsevent i Sverige. Så kan ju inte, det kan inte ignoreras.
Jag har inte tänkt på så, men det är
så. Jag har tänkt så i alla fall. Att, alltså, tänk att du tar ett event och så gör du det lika stort eller större än Fascia Research Congress. Mm. Fast du gör det inte för forskare och terapeuter, utan du gör det för alla som är intresserade av det här ämnet. Mm. Och så bjuder du in de största eller mest intressanta namnen som finns inom ämnet. Och så gör du ett event som inte är ett traditionellt forskningsevent, utan någonting annat som är en upplevelse där dit de som kommer verkligen känner att oj, jag var med om någonting nu. Och så är det i Sverige. Mm. Det borde kunna hända någonting med det här. Och det var lite där vi började prata. För Per, vi har ju aldrig pratat om att göra ett event som är ett vanligt event. Utan det ska alltid vara någonting. Vi håller inte på med vanliga event, som man säger så.
Nej, det gör vi inte. Nej, det är precis som du säger. Det är själva mötet mellan människor i relation till verklig kunskap som finns tillgänglig och går att vidareutveckla och som har betydelse på alla möjliga områden. Det är att åstadkomma det mötet mellan människor kring en viss typ av både vetenskap och vidare perspektiv. Det är det vi vill göra, så att det här, så som vi har planerat det här eventet, så är det inte något vanligt, någon vanlig forskarkongress, även om det är till även för forskare och de huvudtalarna är forskare, så är det inte i första hand ett forskar- eller forskningsevent, utan just ett personmötes-event kring gemensamt stora frågor av gemensamt intresse, där fascia har en väldigt viktig roll för att befästa ett visst perspektiv på den levande människan, den levande kroppen, som är lika vetenskapligt som mera etablerade perspektiv, men som eftersom det kräver lite andra. Ja, det kräver ett perspektivskifte och därmed ett lite annat sätt att tänka och förhålla sig till saker och ting, så är det inte lika etablerat just nu. Men det är ingen som har någon anledning att få för sig att det skulle vara mindre vetenskapligt för det. Det intressanta med just det här vetenskapliga perspektivet är att öppna dörrar utanför, bortom vetenskapen som sådan, på ett väldigt effektivt sätt, för att själva perspektivet som sådant är ganska lätt att förstå i termer av ens egen erfarenhet. Och när man väl förstår den kopplingen mellan den här sortens hög kvalitativ forskning å ena sidan och att det faktiskt ganska direkt relaterar till det liv man själv lever på ett sätt som går att begripa mycket, mycket lättare egentligen än om man ska fördjupa sig allt för mycket i alla möjliga biokemiska processer som naturligtvis också är helt centrala och viktiga att förstå. Men inte lika lätta att koppla direkt till hur vi själva erfar saker och ting. Så att skapa möten på den grunden, alltså mellan forskare och alla som är tillräckligt intresserade av det här. Det är syftet med eventet och därför är också själva upplägget annorlunda än de flesta event av det här slaget.
Jag tror att en viktig aspekt av det här uttaget är att man, alltså det är en sak att se en föreläsning eller läsa en forskningsrapport eller läsa en bok eller någonting. Men det som är intressant är ju när man pratar om det. Det som jag tycker har funkat med Farsaguiden under alla de här åren vi gjort den här podden är just att Camilla, du berättar om någonting intressant som du har läst. Och så då har du lagt ganska många timmar på att läsa det. Och så sen så pratar vi om det utifrån, ja, dels att vi försöker förstå det, men sen har vi också försökt förstå det på ett sätt så att det blir begripligt även för någon som inte har läst 5000 forskningsrapporter. Och sen Hans, att du också kopplar det till mig i mitt liv, alltså till hur man kan må i kroppen och att det kopplas till vardagen. Så att det finns den här bryggan mellan det teoretiska till det som händer varje dag. Och det där, Camilla, måste väl du ha märkt ganska mycket av. För du läser ju ganska mycket som är, det är väldigt teoretiskt när man väl läser forskning och även när de presenterar forskning på såna här webbinars och symposiums och så vidare.
Ja, att det är också väldigt detaljerade, liksom specifika områden så att säga. Men, sen kan jag ju ibland när jag läser saker säga, ja just det, men den här forskaren skrev ju någonting om det här. Och hur funkar det? Alltså det är det samma sak som de pratar om eller går det att koppla ihop? Det är väl lite så. Och det är ju så liksom Pollack pratar om. För det hade jag ju precis också funderat över. Pollack pratade ju om det här med att Stecco hade nämnt hyaluronsyra i den här dokumentären. Mm. Att det är det som står för glidförmågan. Men när man läser Pollacks böcker sen, och den här, framförallt den här med vattnets fjärde fas, Så är det ju liksom inte, utan då är det ju elektronerna, laddningarna i det strukturerade vattnet som gör glidet. Varför får vi vattenplaning till exempel med bilen?
Mm.
Och liksom bara glider på ytan. Så han var ju frågan till. Och det där hade jag redan börjat fundera över då. Att, ja, men hur mycket är hyaluronsyra, hur mycket är liksom laddningarna? Och, fast någonting gemensamt är ju det. Hyaluronsyran har ju självklart en funktion, men vad är vad? Och likadant så vet jag att TIS sa vid någon föreläsning att för det står ju i flera rapporter att hyaluronsyran liksom, ja, med Steck, alltså Antonio Stecco pratar ju om flöde och hyaluronsyra, men då säger TIS i någon föreläsning att hyaluronsyran flyttar inte på sig.
Mm.
Den flödar inte.
Mm.
Nej, men det är liksom vattnet, men hyaluronsyran så att säga kan stänga in vattnet, men den i sig, de molekylerna flyttar inte på sig. Och, ja, så det är mycket frågetecken kanske.
Nej, men det är det som jag tycker ska vara fascinerande, att vad händer om du då stoppar Guimbertaux och Thies och Pollack och Thomas Lever då, som jag tänkte här. Vad händer om du stoppar dem i samma rum med samma grundutgångspunkt, att de ska förstå den levande kroppen och fascia och vad det här innebär för oss rent praktiskt och i våra liv och så vidare. Och så sen så handlar det egentligen inte om att de ska presentera sin forskning och inte att de ska argumentera för sin sak, utan att de ska få prata lite som vi gör, alltså ganska fritt kring, ja, men vad tror ni att det här betyder egentligen för oss, så att det blir en annan, det blir en diskussion eller ett samtal på en helt annan nivå. För det hände ju någonting, jag tror det var du som berättade, Camilla, om det här med när Guimbertaux och Pollack möttes i någon föreläsningssammanhang, att de började prata om varandra eller någonting sånt, eller när Pollack kom in i farsiga världen, alltså det var som att det var Det var något symposium där båda två var med.
Ja, precis. Det var väl något, de här brittiskt farsiga symposium eller något. Nej, men när Pollack var med. För han kom ju inte från farsiga världen på det sättet. Och liksom farsiga forskning. Utan det var någon briljant själ som hade bjudit in honom. Och då,
vi
då
kanske ska, förlåt, jag avbryter Camilla. Jag tror det är bra om vi för lyssnarna säger lite kort om
vilka de är.
Om vilka de här personerna är egentligen som vi refererar.
Ja, men det kanske är läge för det. För när vi satt och tittade på att idén är vi ska göra det här eventet. Och idén är att vi ska ha då folk som har någonting riktigt intressant att säga kopplat till just temat farsan och levande kroppen, som jag ska prata lite mer om sen också. Men då var det ju
att de var med i Farsa Research Database, som vi skickade information till dem.
Ja, det gjorde vi det också, att vi skickade ut att ni finns med här.
Alla som var med i den databasen, och de som vi bjöd in är ju med där allihop.
Ja, precis. Men det var ju den som, för Pollack pratade vi med i somras, och Gimbertova är den som svarade mest entusiastiskt på Research Database och levande kroppen. Och sen så bestämde oss att vi ville ha med TIS och Levi. Men om vi börjar så här då, varför? För någonstans har vi så här, du får välja fyra, vi väljer fyra stycken från alla som finns. Mm. Vilka fyra vill vi ha då? Och det var de fyra som tackade
jag. Jag vill ha fem.
Vilka fem?
Jag vill ha med Sue Edström också.
Hon bor ju på Nya Zeeland, hon kommer i augusti istället.
Hon kunde inte komma.
Jag tyckte att hennes perspektiv passade så bra. Nej, men de är ju fyra.
Du får övertyga henne när vi ses i sommar, så får du se om hon kommer i alla fall då.
Men vi kan ju börja extremt enkelt, och sen kan vi gå in på lite på deras specialiteter och perspektiv och sådär. Extremt enkelt så är ju liksom, vad har de, en sak som ofta har stor betydelse när man ska referera till vetenskap och så vidare, det finns ju någon sorts auktoritetstro i sammanhanget, även om den är malplacerad i och för sig. Eftersom vetenskap inte handlar om auktoritet överhuvudtaget, utan om fri utforskning av saker och ting och så vidare. Men om vi tar de som vi har bjudit in, så Neil Teese är alltså professor i patologi vid New York University, om jag kommer ihåg rätt.
Ja, leverpatolog också. Mm.
Ja, och Jean-Claude Gimbertot är kirurg, och är en professor i kirurgi.
Nej, plastikkirurg specialiserad på handkirurgi och att reparera senor.
Just. Men det som är det som mycket med två är att...
Båda, med andra ord, extremt i väldigt konventionell bemärkelse högkvalificerade inom sina...
Han är medicinedoktor, men han är inte professor.
Nej. Och Pollack är professor i, är det bioengineering?
Ja.
Alltså bioingenjörskap eller vad man ska kalla det om. Alltså hur man gränslandet mellan biologi och teknologi.
Mm. Han är ju också cellbiolog i botten sedan tidigare. Och har,
muskelforskare.
Precis. Specialiserar sig på kroppens rörelse och hur kroppen rör sig. Och han har skrivit någon bok om muskulatur och bakgrunden till att muskler rör sig.
Mm. Han har varit med ett tag. Han är 83. Mm. Och sen Thomas Levi är hjärtläkare. Och han är hjärtläkare.
Ja, Thomas Levi är hjärtläkare och väldigt... Han är också medicinedoktor, men inte professor. Då. Men han är hjärtspecialist och väldigt kunnig. En av världens främsta forskare på vad det gäller C-vitamin och vitaminer och mineraler. Han är ju en jättestor profil inom ortomolekylär medicinen.
Då skulle jag säga så här, att de här personerna och den här konstellationen också då, som vi har fått till och som kommer till det här eventet. Det som jag tycker är fascinerande här nu och som gör det här hyperintressant, långt utöver vetenskapen men även inom vetenskapen, det är att de är alltså högkvalificerade på alla sätt man kan tänka sig inom sina respektive, om man så vill, specialiserade forskningsområden. Men via sin forskning inom respektive område då, så har de av en sorts nödtvång i och med vad de har kommit fram till insett att, men för att förstå det här nu som jag har börjat förstå, inom patologi eller hur vatten beter sig eller hur celler fungerar eller vad det nu är för någonting. Det här har jag börjat förstå. Det innebär att de etablerade perspektiven som dominerar inom många vetenskapsgrenar på det här området kan inte riktigt förklara det här jag ser händer. Alltså de kan inte riktigt... Det är ju så här med perspektiv. Och därför är allihopa börjat prata om perspektiv. Hur viktigt det är att ha olika perspektiv beroende på vad man behöver förstå. Så när vi i många poddar har pratat om nödvändigheten av perspektivskifte, att det är det handlar om, det här med fascia perspektivet som vi säger, så är inte det någon sorts lös påstående om att ja, men det vore väl kul att tänka på ett annat sätt, utan det är ett skifte som har nödvändiggjorts av forskningsresultat där man inser att ett etablerat perspektiv, till exempel att tänka på allting som celler och cellfunktioner, det är väldigt bra och man kan få reda på fantastiska saker, och det har man också kunnat få med det perspektivet. Men de här sakerna som vi nu då har upptäckt, Gimbertaux och Pollack, Tisay, så passar det liksom inte riktigt in. Men om man skiftar perspektiv och tänker till exempel i termer av flöden i hela kroppen istället för uppdelning i celler, så kan man förstå saker på ett annat sätt. Och det här är ju ingen motsägelse, men det är olika perspektiv. Det är ungefär som när man flyger och så närmar man sig destinationen och planet går in för landning. Hela flygresan och fortfarande när, i början av landningen, så ser man ju världen uppifrån. Och man, bilar och allting, det ser ut som små myror. Och så ju närmare man kom, det är ett perspektiv, ett ovanifrån perspektiv, ett generellt perspektiv man har då rent bokstavligen i planet. Och sen, ju närmare marken man kommer, desto mera detaljer ser man. Och sen blir det en märklig övergång. Jag kan uppleva det där väldigt starkt. En märklig övergång från att se allting uppifrån och ha ett sånt totalperspektiv på ett sätt. Så går det över till att nu är man nere bland bilarna och människorna och husen igen. Och så är man liksom ingrötad i någon sorts detaljperspektiv där alla enskilda saker får en väldigt stor plats som de inte alls hade uppifrån luften. Och det finns en motsvarighet i det där när det gäller liksom perspektiv på hur man försöker förstå och tänka på just kroppen. Ser man det från ett cellperspektiv till exempel, så ser man vissa saker. Men ser man det från ett flödesperspektiv, så ser man helt andra saker. Men det är ju samma kropp. Därför kan det inte vara någon motsägelse. Men det är så otroligt viktigt att förstå det där, att perspektivskiftet ger upphov till nya insikter. Och det är det de har kommit fram till. Det är det som är gemensamma nämnaren för de här vi har bjudit in och alla andra som har börjat förstå betydelsen av fascia. Det är just det att de har blivit så varse att det är frågan om ett perspektivskifte. Och sådant kan vara lite besvärligt i vetenskapen. För att har man vant sig att tänka på ett sätt, så är det inte så lätt att från en dag till en annan tänka på ett annat sätt.
Är det intressant hur som du säger, hur plötsligt det där skiftet är? För att det är verkligen, jag tror att det är när man kommer i höjd med träden som det plötsligt blir annorlunda.
Ja.
För när man ser träd uppifrån så känner man att man är någon annanstans, men när man ser träd från sidan eller så blir det plötsligt, oj vad nära marken är. Men jag tror att det på samma sätt så fungerar oftast tid. Därför man kan ju se någonstans vad som händer nästa vecka eller om 2 veckor. Men det är kanske svårare att se vad som händer om ett år. På samma sätt, att 1 år framåt blir så mycket mer som att se saker uppifrån, medan att se saker om en vecka känns mycket mer som att se det ner från marken. Så att det är någonting med perspektiv, och någonstans blir det en ganska hård brytpunkt mellan hur man ser på saker. Och det jag tror är intressant på samma sätt är att de flesta forskare är vana att prata om saker utifrån sin rapport eller sina rapporter eller vad de här tillsammans landar i, eller kanske på en lite högre nivå vad det här kan betyda för den här saken. Det är få som är vana att prata om vad det här betyder för samhället eller för hur vi ser på kroppen i allmänhet eller för hur vi lär våra barn att förstå vad kroppen är eller för hur vi tänker kring naturen eller för hur vi tänker kring ålder. Alltså när det kommer till hela, det få gånger man tittar på vad det här, hur det här funkar på ett större övergripande mänskligt principiellt plan. Och det ska bli spännande att se vad som händer när de här fyra personerna som alla har hamnat i ett sånt tankesätt börjar prata med varandra. För jag tänkte att det kan vara intressant att prata lite grann om var och en av de här. För jag tänkte, det roligaste var ju just Gimbert Taube, för jag mejlade med honom. Det var han som någonstans sparkade igång idén. Det är klart att vi ska göra det här.
Och han sa var less på att man skulle titta på döda kroppar.
Ja, han sa det. Det var kul att ha. Jag ser fram emot att ha stimulerande samtal, öppna samtal om vad det här faktiskt kan innebära. Därför att jag upplever att mina kollegor även inom fasciavärlden har gått in mot det statiska och det döda och inte titta på allting flödande. För vi måste nog tänka om. Vi måste förmodligen tänka om allting, sa han. Och det intressanta med Gimbert Taube är att jag har varit på 2 fasciakongresser. Och när Gimbert Taube pratar, då lyssnar man.
Alla.
Då blir alla tysta.
Alla tysta. Alla tittar.
När han ställer sig upp och ger en kommentar, då är det som att alla vänder sig. Alltså han har en extrem auktoritet inom den här världen. Så att det nästan är, alltså det är, visst 2018 var kanske Carla Stecco var the upcoming rockstar liksom. Men Gimbert Taube är, alltså han är den man tittar på. Han är den som alla liksom söker. Det är någonting i det arbete han har gjort och vad han har varit med och tagit fram. Att han har ju en högre status än de som har tagit fram Fascia Research Congress.
Fast alltså, han har inte forskat speciellt mycket.
Nej, fast han har fortfarande
högre status. Han visar det sig ut. Han har inte gjort, jag tror inte han har gjort. Har han gjort något mycket forskningsrapport?
Nej, han har ju skrivit några böcker. Dels om handkirurgi som han började med. Sen har han ju skrivit den här scenen. Architecture of the human fascia eller human living fascia eller något sånt.
Men jag tror det svåra egentligen som han har gjort det är att jag tror att det som han har gjort, det som han Nordström gjorde, att om du ska beskriva ett nytt perspektiv så kanske du måste bättre skriva böcker om det och förklara hur det ser ut än gå in på den andra världen och göra det. För att det är mycket av det som är ju, det kan jag inte säga att mycket är, men det som finns inom anatomi är ju dissekeringar utav döda kroppar.
Men han är ju, så att säga, han har blivit känd för just att han har, vad har han gjort, 1200 sådana här endoskopi-filmningar med, alltså videoendoskopi.
Jag tror att det är mer nu faktiskt till och med.
Ja, precis.
Vi fick ju använda vad vi ville om.
Både att han har tagit stillbilder ifrån levande kroppar så att säga. Så att han har visat det här att, som han skriver, att det finns inga gränser någonstans. Mm. Det finns inga tomma rum. Mm. Och precis samma sak säger ju Thies då, fast ifrån sitt perspektiv så att säga, och sin forskning med framförallt de här senaste med från 18, 19, 20 var de med just när de undersöker frysta, så att säga. Vad heter det? Ja, istället de ändrar prepareringen så att man liksom ska inte tro att det är några tomrum, utan att när det har varit tomrum så är det artefakter, så att det är felaktigheter. Det finns inga tomrum, utan flödet är kontinuerligt fast i olika hastigheter. Så att säga. Mm.
Men det är intressant med Gimbert Taube, för att han har använt en metod som är väldigt ovanlig men extremt kraftfull, och det är att han visar klipp på levande fascia, levande kroppar. Och sen så berättar han vad vi ser, och så berättar han varför det vi ser med egna ögon i en levande kropp, varför det inte stämmer överens med hur vi tror att saker är. Det är väldigt, väldigt kraftfullt, för det är väldigt svårt att ifrågasätta det. Att här har du en levande kropp och den ser inte ut som du tror. Ja, men du ser här den levande kroppen, den ser inte ut som du tror. Det finns inga lager, det finns ingen ordning, det finns inga, allt är huller och buller. Här är en cell, här är 15 celler. Det är liksom, det ser inte ut som du tror att det gör. Och det blir väldigt påtagligt på ett sätt. Jag tror därför han har blivit så otroligt stor inom den svängen. Men nu börjar han ju bli lite jobbig, vilket är intressant. Eftersom att man går åt andra hållet så blir han inte... Och det är också det som jag tror är kul är kul för honom, varför han tycker det är kul att komma, är ju för att se vad händer om jag får träffa de som tycker som jag. Och det var det han också sa som är kul, att vad kul att ni är så unga. Då menar inte bara mig, jag tror han menar er också.
Alltså, allihop.
som vi tar det här vidare. Ja, för att han sa att jag i 30 år har jag föreläst om det här. Precis. Och bara tjatat. Och det är ingen som har förstått det.
Jag
försökte söka på hur gammal han var. Men jag har inte fått fram det.
Ja. Jag tror han är också runt 80.
Jag tror det. Han måste vara det.
Men jag tror att det som är fascinerande med att man gör den här... det som programmet som jag satt ihop, att man försöker ta någon typ av snillen spekulerar, att man har en, hur blir det här i verkligheten, hur blir det på riktigt, det kan bli jätteintressant. För vi hade ju en intervju med Pollack nu när han tyckte det var jättehäftigt att komma hit och att just prata om levande kroppen och vad är det som händer egentligen. Och jag tror att varför jag tycker så, var med på en podd nu i veckan och det var frågan varför du är så intresserad av. Varför tycker fascia är så intressant? Därför att det som är intressant att se, det är att när man behandlar människor, eller de kan nästan få gnistor i ögonen. De kan vakna upp. De kan tycka att det är häftigt att de är så häftiga. Vi hade en ung kvinna som kom till, hon var 14 år. Och hade hoppat studsmatta, haft ont i knäna och i fötterna och i kroppen i 2 år. Och var överallt. Och så jag behandlade henne i en kvart. Och så sen så fick Lotta ta över och behandla henne. Och så förklarade jag vad vi gjorde för någonting. Jag kanske höll på i 20 minuter. Men när hon då efter man hade släppt trycket som fanns i kroppen utifrån det hon hade hoppat för mycket. Då gick hon runt och så log hon. Mm. Vad lätt det känns. Jag visste jag det, så jag. Visst är det häftigt. Så att när man förstår hur fort kroppen kan läka. Om den blir av med den belastning som finns. Det är också en sak som man kan faktiskt ta upp som säker publiken, de som där kan fråga, vad är det som händer egentligen? När jag pratar med Kristoffer Rubin, när vi pratar om vad händer egentligen med, när han pratar om molekylär nivå, vad som händer vid en läkprocess. Och så hur kan en frozen shoulder läka på 7 minuter? Det går fort, sa han. Ja, hur då? Hur går det fort egentligen? Och det kan säkert de här prata om. Om vad är det som händer i kroppen egentligen? Som han, alltså, när jag sist jag lyssnade på liksom, man menar mycket, alltså, vad är det som driver energi? Var får vi energin ifrån? Vad finns det? Varför strålar allting rött? Alltså infrarött ljus, varför kommer allting? Vad finns det för någonting i folk egentligen? Och det är intressant, han tar ju upp energiperspektiv som man kanske inte gör i vanliga fall. Så det finns många intressanta alltså perspektiv på, säkert med Levi också. Och vad händer med, varför behöver vi viss typ av näring? Eller vad händer då? Vad är det som händer i kroppen då?
Ja, Levi är ju lite den udda själen här, men han... för han har ju inte heller någon bakgrund i fascia så. Men han har ju en annan syn på, han kämpar ju för att få den konventionella vården, så att säga, att använda sig och förstå att näring kan läka kroppen. Och att näring, att framförallt att alla sjukdomar beror på oxidativ stress och inflammation. Mm. Och att det är i grunden så att säga näringsbrister och brist på antioxidanter. Så att han ja, det är inte
alltså, det var någonting som...
Alla fyra de här är ju fantastiska att lyssna på. Alltså det är Thies och Pollack och Gimbertå och även Levi är ju liksom helt fantastiska att lyssna på.
Men något som slog mig nu, det här, du får gärna, jag tänkte, jag insåg en sak Per, så du får gärna kommentera på den när jag berättar vad det var för någonting. Så att vi har bjudit in 4 stycken otroligt intressanta föreläsare. Och det roliga med det här är att egentligen är ingen av dem en fasciaforskare. Fast vi har ett event med The Swedish Fascia Convention. Därför Gimbertå, han är en kirurg som har filmat levande bindväv, levande fascia och gjort sig ett namn inom fasciavärlden av det. Mm. Så han har en extrem förståelse för just det levande. Mm. Och Thies är ju en leverpatolog som snubblade över fascia och sen har pratat mycket om interstitium och tittat på fascia. Men egentligen är han inte från den världen på det sättet. Och Pollack upptäckte ju fascia ganska nyligen ändå, alltså typ under pandemin ungefär. Men är en världsauktoritet på förståelsen av vatten och flöde, vilket ju är alltså stor del av fascian. Och Levi har ju inte jättekoll på fascia heller, men han är framförallt väldigt bra på näring och förstå den biten.
Och helande.
Läkning. Alltså egentligen hur man stimulerar livet genom näring. Men det intressanta är att alla de här fyra har kämpat och kämpat och kämpat med att försöka få det här att stå igenom, med att försöka få folk att förstå. Mm. Och det intressanta är att ingen av oss fyra är fascia forskare. Men vi har kämpat och kämpat och kämpat med att få det här att försöka slå igenom. Så vi har alltså samlat ett event med människor som har förstått någonting kring att kroppen lever och som har pratat om att kroppen lever, som har en känsla och en insikt att det finns någonting intressant i det levande. Och så parar vi ihop dem på samma ställe. Mm. Så den som, för vem är det här eventet? Ja, för de som vill att den levande kroppen ska slå igenom, som har kämpat med att få folk att försöka förstå att det finns ett annat sätt att se på saker, ett annat sätt att förstå saker på. Det finns andra lösningar, andra möjligheter. Och det är ju de som kommer vara där.
Men alltså, jag tycker att det som är intressant, jag satt på att prata med några barnmorskor nu. De är ju, alltså den levande kroppen är ju ett jätteintressant perspektiv på hur vi kommer till. Alltså vi kommer ju till genom att det blir ett liv och det går ganska fort. Och de menar att det är viktigt att ta ansvar för det livet som finns. Alltså vem ska ta ansvar för barnet? Och för att barnet och modern får en så bra förlossning som möjligt, alltså en så bra resa som möjligt. Så det är också att, alltså, vi hade väl tänkt att bjuda in han, men han kom inte, han smålade på med embryologi, van der Waal. Det är också ett jätteintressant sätt att se på fascia utifrån ett annat perspektiv, så embryologi. Och även att, alltså, egentligen har vi är hela tiden barn, för vi har ju hela tiden embryologiska stamceller som bildar hela kroppen hela tiden, som nybildas. Och det är också en sak som finns i mycket fascia forskning, det är ju hur snabbt ombildas vi.
Thies är ju känd för sin stamcellsforskning.
Just det.
Just på att vuxna stamceller, alltså mogna stamceller hos vuxna individer kan vara formbara och ändra sig, så att säga. Mm. Fast det har man ju inte trott, utan det, man anser att de är liksom begränsade i sin förmåga att differentiera, men
ja, och där är någonting att alla de här fyra har en expertis inom förändring. Alltså hur förändring går till och hur förändring ser ut. Och det är också intressant, därför att förändring är ju, det levande är ju förändring. Du brukar säga att det enda som är konstant är förändring.
Ja, jag tänker på det där du sa nu då, att de här fyra inte är i någon sorts superstrikt specialistmening, fascia forskare. Det är både sant och inte sant, skulle man kunna säga. Jag tänker på varför jag blev så intresserad av fascia när jag lärde känna er från början för flera år sedan, rätt länge sedan nu. Och att vi har kommit att samarbeta. Jag, med min bakgrund i som forskningsbakgrund och undervisningsbakgrund i humanekologi, som handlar alltså om ekologi och vad som man skulle kunna kalla komplexa system eller komplexa adaptiva system eller ekologiska eller evolutionära system, det är också innebär också ett perspektiv där förändring står i centrum, flöden och förändring står i centrum. Så att när jag började förstå att fascia är man kanske till och med skulle kunna säga aspekt av den levande kroppen, som också är en sorts eget organ som håller samman alla andra organ på olika sätt. En sorts helhetsorgan vet jag att vi har kallat det ibland i kroppen. För att förstå den funktionen fascian har i kroppen då, så måste man tänka i termer av komplexa adaptiva system, för att använda en fackterm som vi kan reda ut i något senare program, och i termer av flöden. Annars kommer man inte att förstå fascian. Och då är det så intressant för mig då, med min ekologisk, evolutionär, ekologisk bakgrund, att det är precis det som krävs för att förstå levande ekosystem också. Och levande ekosystem, vad består de av? Ja, de består av enskilda levande kroppar. Mm. Oavsett vad det är för organism. Om det är svampmuseet eller ett träd eller en människa eller en hjort eller vad det är för någonting. Allt det där är ju i sig levande kroppar som ingår i de här systemen. Precis som organen i kroppen ingår i ett system som hålls samman på väldigt många sätt av just fascian. Så fascians funktion i kroppen har ju den här ekosystemkaraktären skulle man kunna säga. Och de här andra forskarna nu då som var bjudit in, de har ju från sina respektive mer specialiserade perspektiv och kommit på att man behöver förstå det på det här sättet, på det här flödessättet och anpassningssättet och föränderlighetssättet. Annars kommer man inte att förstå vad som händer i en levande kropp eller något annat levande sammanhang överhuvudtaget för den delen, inklusive samhället. Mm. Så att de då, precis som jag, har fast av helt andra skäl respektive skäl på var och en på sitt håll har förstått att eller anat eller vad man ska kalla det. Jag vet inte hur mycket jag har förstått egentligen, någon sorts detaljerad mening, men alltså det är tydligt för mig, som jag märker att det är tydligt för dem, att av alla kända funktioner och organ eller vad man ska, i kroppen, så är det fascian som är på något sätt den funktion i kroppen som kräver det här perspektivskiftet. Mm. Så att jag tror det är därför det är mer än hjärtat i sig, eller ens hjärnan i sig faktiskt, så kräver fascian det här perspektivskiftet. Annars kommer man inte att förstå varför finns fascian i kroppen överhuvudtaget. Mm. Så att jag tror det är det. Därför, jag förstår att det låter konstigt för många som liksom inte har kommit in i det här på en eller annan sätt. Att använda fascia som utgångspunkt för resonemang och samtal om så många olika saker. Mm. Det har att göra med det här. Att fascian i sig kräver ett perspektivskifte som, där man väl har gjort det, kommer att belysa en massa andra sidor av livet också. Mm. Så att det är därför det går inte att vara. Man måste på ett eller annat sätt vara också specialist för att förstå fascia. Mm. Men det räcker inte. Och det är det som är så speciellt. Man måste ha det här vidare perspektivet, ekologiska perspektivet, flödesperspektivet också. Så man måste kunna skifta mellan detaljperspektiv och mer allmän perspektiv.
Jag tror jag sa det i något program. Jag tror första programmet vi hade, att när man tittar på ett företag utifrån alla olika, alltså helhetsperspektiv, alltså information, analys, ledning, processer, resultat och processer, kundtillfredsställelse, allt som finns i en sån modell. Och den är ganska jobbig att gå igenom, för man måste egentligen skriva upp vad man har sett på ett bolag. Man måste skriva en verksamhetsberättelse om hur det bolaget ser ut. När man har gjort det en gång, då förstår man att allting sitter ihop. Har man inte gjort det, då förstår man inte det. Det går inte. Du måste göra den processen. Du måste, precis som du säger, du måste vara specialist. Du måste gå igenom hela företaget. Hur funkar företaget egentligen? Vad gör de för någonting? Vad säger de för någonting? Vad tar de fram? Vad är visionen? Vad är strategin? Vad är målet? Vad är drivkraften? Allt som finns. Och hur ser man det här på kunden? Hur ser man det här på de som jobbar i bolaget? Då ser man att företaget är en organism. Det är någonting som sitter ihop och det är en helhet. Har man gjort det en gång, då förstår man att så måste man göra. Men har man inte gjort det, förstår man det inte. Och samma sak tror jag blir med, som du säger, fascia som perspektiv. Det är ett perspektiv där allting ryms. Och det som är intressant är att det blir inte, eftersom tankar finns där och upplevelser finns där, som du sa Per, fascia, det är där kroppen är där vi äger rum. Allt finns där. Och då blir inte det, då blir upplevelser, och då blir inte flummigt, utan det blir rejält. Alltså upplevelser, vi har ju sagt att det är vissa saker inte okej. Okay. Alltså det spelar väl ingen roll. Är det psykologi det där? Men det är inte det. Det är ju kroppen. Det är alltså, vi har separerat så mycket saker. Egentligen allting är samma sak. Och då blir det också intressant att titta på det är väl någon som tittar på hur tänker vi och var sitter minnen någonstans och hur kan man ombilda saker så fort som man kan göra. Alltså, det är ju extremt intressant egentligen.
Ja, den sortens frågor.
Hur kommer vattnet in?
Det är ingen slump att en högkvalificerad leverpatolog eller patolog i allmänhet, högkvalificerad patolog som Neil Thies skriver en bok utifrån, jag är säker på att han har liksom fascia i bakhuvudet här, även om man knappt nämner det i boken, men det är ju ingen slump att han skriver en bok som har kommit här om året helt nyligen som heter Notes on Complexity, A Scientific Theory of Connection, Consciousness and Being.
Mm.
Alltså det hoppet från patologi till att skriva om detta är kortare än man kan tro.
Ja, jo, det är det.
Va?
Det är
så fascinerande. Mm. Nu har ju jag har ju babblat på här nu om min entusiasm på det här från egentligen min forskarsynpunkt. Mm. Jag skulle tycka det var roligt att höra vad det är som, och därför är jag enormt entusiastisk för det här mötet mellan de här personerna.
Mm.
Vad är det som gör er andra entusiastiska utifrån era väldigt annorlunda bakgrunder inför det här eventet? Det kanske vore bra och roligt att höra någonting.
Alltså en sak som slog mig direkt, Hans, när du berättade om det här med att se företag som helhet.
Mm.
Därför att jag satt igår och gjorde jag försökte förklara, jag gör ett arbete åt fascia-klinikerna, jag ska ta fram deras affärsplan, alltså affärspresentation. Och då gör jag det på engelska. Och det intressanta när man gör saker på engelska är att det blir, man får lite distans, för på svenska blir man gärna lite lagom eller lite inte ska vilja eller sådär. Men på engelska måste man automatiskt vara ganska kaxig. Och det var intressant. Och det här eventet kommer också på engelska, så att det är intressant vad som kommer hända bara av den där delen. Men då landar i att alltså problemet är ju att folk har svårt att må bra. Möjligheten, alltså opportunity, det är the fascia perspective. Och jag tror vi ska trademarka the fascia perspective, för det är ganska intressant. För det är som på samma sätt som att när du har sett ett företag som en helhet en gång, då kan du inte se det så.
Nej.
Och the fascia perspective, det är att det som vi har landat i med dokumentet Levande kroppen, att allting påverkar fascian, alltså allting påverkar hur du mår. Så att när det kommer in en person och jag ska hjälpa den här personen, då måste jag ta hänsyn till allting.
Mm.
Till vad personen äter, till vad personen gör, till alltså livsstilsförhållanden, till stresssituationer, till tankar, känslor, till historik, till trauman, till allt den här personen någonsin har varit med om. Och har man sett det en gång, då kan man inte säga, nej men det där är psykologi, eller det där är det, eller det där är så. Utan då måste man se det på det sättet. Och så jobbar ju fascia-klinikerna med sina behandlingar.
Mm.
På samma sätt så för mig, när vi dels spenderar ett år med att ta fram dokumentet Den levande kroppen och sen spelar in den här kursen på Den levande kroppen och sen har pratat om Den levande kroppen i så många sammanhang, så har det verkligen förändrat min approach till allting. Jag kan inte se, när jag gör saker tänker jag blir vad jag gör. När jag äter saker tänker jag blir vad jag äter. Alltså när jag tänker jag blir vad jag tänker. Alltså det är så djupt förankrat i mig. Att det som får mig att känna mig levande gör att mitt flöde blir bättre i kroppen, att jag agerar på ett bättre sätt. När jag har energi in i saker så blir det mycket bättre kvalitet. Alltså det finns en, det kommer som in, det har förändrat hela mitt sätt att vara på. Och det är jag spänd på att se vad som händer. För det är en upplevelse. Vad händer nu? För tanken med eventet är att det handlar om den levande kroppen. Och de som kommer på eventet kommer få kurserna om den levande kroppen på svenska och eller engelska eller både och. Och man kommer få dokumentet och forskarna kommer få kurserna av dokumentet. Och då är det alltså föreläsarna och de kommer prata om sitt perspektiv utifrån det förhållningssättet. Så att alla som är där kommer ha samma grund i det här Den levande kroppen dokumentet och temat kommer kretsa kring inklusive publiken och temat kommer kretsa kring det också, och första dagen kommer handla om vad är fascia och den levande kroppen och varför är det här så viktigt, och dag två kommer handla om hur får vi fler att förstå det här och vad händer när vi gör det, vilka dörrar öppnas upp, vilka möjligheter blir det här. Och jag kan tänka mig att många är fascinerade av fascia och möjligheterna. Oj, kan det här förklara det här? Oj, ger det här svar på det och det? Men vad händer när, säg att det är 1000 personer som kommer. Och så får de här 1000 personerna alla uppleva hur på riktigt det här är, hur konkret det här är, hur det här faktiskt är någonting som är sant, alltså som är levande, som är alltså principiellt, det är självklarheter, men det är viktiga självklarheter. Vad händer när den insikten landar i, om det inte landar i alla, vad händer om det landar i 300 personer eller 400 personer? Vad kommer de personerna göra veckorna, månaderna, åren som följer på det här eventet? För jag tror att kommer du på det här eventet så kommer det ske en transformation. Det kommer bli påverkad av det. Det kommer hända någonting med dig när du går på eventet. Och det kanske man ska fundera på om man verkligen vill att det ska hända. Eller så säger man, wow, vad häftigt, det kanske händer någonting nu. För det här är ju så kraftfullt är det här, att det får en att fundera på vad vill jag göra, hur ska jag vara mer levande, vad vill jag göra med mitt liv egentligen, och hur kan jag, du kanske träffar människor som känner samma sak, så att det är en, det är spänn på att se vad händer med alla som kommer på eventet.
Jag tror att det som är häftigt med eventet, som man kan se också, som jag tror det var, jag skickade er både alla tre, den här tyska forskaren som har tittat vad som händer med hippocampus när man tappar tron och hoppet. Att den, alltså hjärnan ombildas, det slutas bilda nya celler i hjärnan. Och jag tror att det som är häftigt med oss som levande varelser, det är att vi kan alltid förändras. Vi kan alltid hitta på något nytt. Och då, alla de här som är, alltså de är ju, jag hörde på det var ett annat, Rupert Sheldrake, han är en forskare som håller på med biofotonfält och en massa biolog, han sa att hans absoluta favorit som forskare är Jared Polack, för att han är så otroligt nyfiken, och alla de här människorna är nyfikna, och det är därför de kommer, att de är nyfikna nyfikna på livet fast de är över 80. Men det är ganska häftigt, och då ser man också hur vilken dynamik i det att ändra perspektiv, att komma fram på andra sätt att se på saker och ting. Jag tror att Pollack gjorde väl boken om cellbiologi för 25 år sedan, eller?
Ja, det är nog 2001 eller
ja, så det är jättelänge sedan, och han är ju, och det är ju helt revolutionerande.
Den som heter Cells, Yells and the Engine of Life.
Ja. Så jag tror att det man kan göra, man kan titta, Pollack finns på TED.com, alltså TED-föreläsning en kvart, han pratar om vattnets fjärde fas och en massa andra jätteroligt att höra på. Så jag tror att man kan kolla på Neil Teas, man kan kolla på dokumentärer som finns. Det som är grejen, det är inte att tror jag att deras forskning, det kan man då läsa på. Men interaktionen mellan dem och titta på vad händer för någonting när de här träffas. Vad kan man göra för någonting? Och sen tror jag att vi kommer ha ett filmteam där också. Vi kommer säkert göra saker och ting, reportage runt omkring vad som händer på konventet också. Och då kanske man kan få, jag tror ju att det säger ju alla, men alltså fascia som perspektiv är kanske det största som har hänt i västvärldens historia på flera tusen år. Därför det blir något helt annorlunda. Precis på samma, jag tror jag sa det i något att när man skickade upp den här Hubble-teleskopet så trodde man att det såg ut på ett speciellt sätt. Men sen när man kom ifrån, man fick en annan atmosfär när man skickade upp det, man såg på ett annat sätt. Då såg man ju, oh shit, ser det ut så här. Då fick man se universum på ett annat sätt. Och fascia är egentligen vårt universum. Mm. Och där man kan förstå helt andra saker. Och helt annan forskning.
Jag kan ju bara tänka på min egen resa från 2015 när jag började läsa på om fascia. Alltså bara, jag hade ju naturligtvis hört talas om det på Ultuna, men inte lagt så mycket vikt vid det eftersom man skar bort det vid dissektionen.
Ja, det är.
Men sen, alltså det, jag vet inte, det var nog inte förrän jag började ju med att läsa Steckos, den här tjocka boken. Alltså vad är bindväv och vad består det av och sådär. Och det var ju fortfarande bara det här vita hinnan. Sen tror jag, var det 20 eller något? 20 som jag skrev artikeln om flödet.
Hösten 20.
Det var då det började gå upp för mig vad fascia kanske är för någonting. Mm. Eller betydelsen av det. Fast jag fattade ju inte då heller. Men det var väldigt omvälvande då, vet jag, när, så att jag sen började intressera mig mer för den här flytande grundsubstansen och vad som hände i den än själva kollagen-nätverket. För det var ju det man var mest fokuserad på i början. Alla pratade ju om nätverket, den spindelnätet i kroppen, och det är liksom, men det är ju flödet.
Det är flödet.
Och det är också när man då såg Gimbert Hås filmer. Så.
Alltså vi har gjort någonting lite, vi sa för vårt annorlunda event och gjort någonting lite lurigt av det här, för att vi satt och tittade på vilka vi skulle ha med. Mm. Men sen satt vi och verkligen tittade på, det var ju du, jag, alltså jag, Per och Camilla satt och tittade på hur ska vi egentligen göra det här eventet? Alltså hur ska agendan se ut? Vad ska vi gå igenom? Och hur ska det funka och så? Och så kom vi fram till att vi ska bara ha 4 föreläsare. Det finns ju fler som jag sagt nej till, men vi ska bara ha 4. Därför att det handlar mer om hur informationen, kunskapen, insikterna landar hos publiken än att det ska vara mycket olika saker. Och det här kommer bli utmanande även för dem. Och det var det som Pollack säger till mig också när jag förklarade upplägget. Han bara, ja, det här var ju ett helt annat upplägg än jag är van vid, men det verkar jättehäftigt. Men hur ska jag lösa det här? Så att du kommer att lösa det, vi kommer hjälpa oss vidare. Men för vi har gjort så här egentligen att alla får en halvtimme på dag 1 där de får prata om sin take på den levande kroppen, sitt perspektiv på det. Och sen har vi 2 stycken 45 minuter långa paneldiskussioner där de får sitta och prata om det tillsammans. Så det är mycket mer fokus på interaktionen mellan dem än på deras faktiska forskning. Utan det får mer komma fram, vad tycker du egentligen? Vad tror du egentligen? Vad tänker du egentligen? Och det tror jag blir jättespännande att se vad händer när på 45 minuter hinner man prata ganska fritt. Man hinner prata om ganska mycket saker. Vi kan se vart det far iväg någonstans utan att det blir så. Och sen dag 2 så handlar det om vad händer när det här sprids, eller vad hoppas vi händer. Och då får de kortare tid på sig att berätta om vad de vill. Och då kan ju till exempel Pollack berätta om alla hans spännande forskningsprojekt och så. Men vad vill man ska hända med det här? Och då tar vi också frågor från publiken och frågor från oss som är där. Vi samlar ihop insikterna från dagen innan. Och även då har vi en paneldiskussion om vad händer när farsen slår igenom, eller vad händer när det här perspektivet slår igenom, eller vad skulle det här kunna innebära. Så att redan där så är det lite annorlunda i hur själva upplägget ser ut. Och lägg där till att, vet jag, det stod mig nu också, att vi har samlat då Gimbert Taw, Thies, Pollack, Levy i ett annorlunda format som borde göra att mycket intressanta saker dyker upp. Men en sak, Hans, du sa också, var ju det här med att vi kommer ju filma allting. Mm. För på Fascia Research Congress 2018, då hade vi med oss en kameraman och en reporter som intervjuade lite forskare till ett klipp på ungefär 2,5 minut som de använde som sin reklamfilm och började sprida och som fortfarande är en så här väldigt välsedd fascia film idag. Då hade vi ganska begränsad tillgång. Vad gör vi när vi kan spela in alla samtal med högkvalitativa kameror? Vad gör vi när vi kan spela in alla föreläsningar? Vad gör vi när vi har intervjuer med forskarna både innan och efter och under? Vad gör vi när vi intervjuar publiken? Alltså vad kommer det här materialet av det här eventet där vi samlar de här människorna, vad kommer det innebära för kommunikation för fascia framöver? Det ska också bli väldigt spännande. Mm. Och därför att jag tänker så att det, alla de här aspekterna, du samlar de här människorna, alltså publiken, du samlar de här föreläsarna, du filmar allting, idén är det här, ämnet är det här. Det här måste ju explodera. Jag tror man kommer kunna se det här, nu kanske jag får lite så här elefantiasis, men det kan vara så att den 2-3 november 2024, det datumet man ser tillbaka på som det var då det började på riktigt. Det var då det tog fart.
Man hoppas i alla fall att den här kommentaren, att finns det forskning på det?
Ja, är det bara att den är borta den sen? Är borta sen. Det är det första vi har klarat av.
Ja, vad säger du, Per? Var det svar på din fråga om varför vi är taggade på det?
Ja, det som bär det här eventet på det här stadiet är den uppenbara entusiasm och hängivenhet som bär inte bara oss här utan också närmast självklart på något sätt genast började animera de vi bjöd in. Det tycker jag var fascinerande. För mig tyder ju det på att det här är inte bara någon sorts egensinnig liten grej vi har hittat på för någon sorts storhetsvansinnig synpunkt, utan det här vad vi har att göra med här är i all ödmjukhet någonting som rör livets stora frågor utifrån en väldigt stark forskningssynpunkt. Och det är ju, det är väl i sig väldigt fascinerande och borde vara en extrem attraktion för tänkande människor, tror jag, att man faktiskt kan relatera avancerad forskning inom en rad olika specialiteter till vad som är uppenbart livets stora frågor. Den som jag nämnde innan i förbifarten, alltså den ganska direkta kopplingen mellan en avancerad vetenskaplig förståelse och ett annorlunda vetenskapligt perspektiv och vad vi alla egentligen går och undrar över här i livet, den är väldigt unik. Mm. Och det är tack vare fascia forskningen och olika specialiserade perspektiv på fascia som kan och har redan börjat åstadkomma hos de som har liksom börjat fatta galoppen här, har det ju redan haft sådana effekter. Mm. Men att om detta blir mera och liksom mera momentum, som man säger på engelska, alltså driv, mera allmänt, det, ja, men vem vet vad det här kan katalysera. Mm. Vi planerar det här och sjösätter det här utifrån en övertygelse att det finns någonting rejält här. Mm. Som lyfter oss i våra dagliga liv. Och liksom höjer perspektivet från våra egna små bekymmer. Det kan ju, vem vet vad det här kan katalysera? Jag har ingen aning. Men alltså, om man bara tittar på vilken effekt det har på de som lite mera intensivt har kommit i kontakt med det här perspektivet. Ja, det jag ser en väldigt kraftfull potential som är faktiskt realistisk att ha. Och inte någon sorts drömmerier alls. Och just därför har den här potentiella kraften. Men det är ju alltid så här i livet att saker och ting måste ske på riktigt. Saker och ting måste hända. Folk måste faktiskt på riktigt träffas och byta tankar och känslor. Det är då det börjar hända på riktigt. Så det är väl så jag ser på det här eventet. Jag ser det som en väldigt påtaglig katalysator av Gud vet vad egentligen.
Och det är väl det som är grejen också, att varför vi pratar om hur ser vi till att farsen och levande kroppen slår igenom. För det handlar ju om att vi måste göra, någon måste göra det. Och vi måste göra det. Alltså det behöver göras.
Det är där vi landar.
Det kan inte leva digitalt, utan det måste vara fysiskt. Det måste vara människor, riktiga människor som ses och gör saker. Och det här är ju vår ambition och förhoppning. Det är det här vi vill. Vi tror att om det här görs på ett bra sätt, så kommer det att få otroligt mycket spännande ringar på vattnet. Det kommer leda till väldigt mycket spännande saker. Men det finns ju ett stort men. Alltså det finns ett väldigt stort men i det här. Och det är att vi gör ju det här helt utan finansiering. Vi gör det här på väldigt kort. I vanliga fall brukar man ta mycket längre tid på sig än planerat event. Vi har gjort med ganska små medel på kort tid. Och vi behöver hjälp för att det här ska bli verklighet. Och egentligen kan man säga att det finns fyra sätt man kan, vill man att det här ska hända, så finns det fyra sätt man kan hjälpa till på. Och det kommer inte hända om inte det här händer, alltså om inte vi får hjälp. Det är så är det. Vi kommer inte kunna ha det här eventet om inte vi får hjälp från dig som brinner för det här, som tycker det här är häftigt. Och då, det första man kan göra är att när biljetterna släpps i maj 2024, så köper man early bird-biljetterna. För får vi en bra biljettförsäljning på en gång, ja, men då kommer det att säkerställa att eventet kan hända. Det andra är att vi söker partner som vill vara med och bidra till att eventet sker. Alltså dels partner som kan vara med och bidra med kompetens, resurser och tid, alltså som kan volontärarbeta för att få se till att saker händer, kontakta media, sprida det här till andra, alltså bara bra ambassadörer för hela grejen, dela det här avsnittet, dela hemsidan, dela allt som finns kring det och prata om det med folk. Och dels nummer tre, sponsorer, att vi har folk som går in och stöttar, alltså som vill synas i det här sammanhanget, som vill ha sitt varumärke med Swedish Fashion Convention, som vill vara på plats och ha en närvaro i alla utskick och all kommunikation kring eventet. Och slutligen att stiftelsen Life Force Innovation som driver det här får donationer. Och där kan man donera redan idag. Vi behöver det här för att det här ska hända. Punkt. Mm. Och vi hoppas att det blir så. För det här vore, alltså det vore så häftigt om det här blev av.
Det är klart det blir av.
Det är klart det blir av, eller hur?